Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
.317 mål gjorde Niklas Jihde under sin karriär i innebandyns högsta serie. En av tidernas främsta innebandyspelare. Jihde, som spelade företrädelsevis för Pixbo Wallenstam i Göteborg och för Grasshoppers i Zürich. Och för AIK innebandy. Jag hade ju nöjet faktiskt att vara med och rekrytera Niklas Jihde till AIK innebandy för väldigt många år sedan. Otroligt många medaljer också i guldform. 2 stycken med AIK innebandy exempelvis.
Och frågan är hur länge sedan han var med i sporthuset. Vilket avsnitt? Vad tror ni, Lasse och Jens?
Runt 200 kanske?
Nej, mycket närmare. Jag tippar 30 avsnitt sedan. Detta, så 317 minus 30 tippar jag på.
Alltså 287 i så fall. Rätt svar är 293.
Fem bra ändå. Bra.
Ovanligt bra.
17 år och 317 dagar. Så ung var Wayne Rooney när han gjorde sitt allra första mål för engelska fotbollslandslaget. Med det är han tidernas yngste målskytt för England.
Om vi vänder på 17 så blir det 71 år. Och 317 dagar gammal var tysken Otto Rehhagel när han blev den äldste förbundskaptenen i en VM-match. Det var när han coachade Grekland i Sydafrika VM 2010.
317 målgivande passningar svarade Stefan Persson för under sin NHL-karriär. Persson vann ju 4 raka Stanley Cup-titlar med New York Islanders i början av 80-talet. Flest titlar genom tiderna bland svenskar tillsammans med lagkamraten från den tiden i Islanders Anders Kallur och långt senare Detroit-duon Niklas Lidström och Thomas Holmström.
317 poäng gjorda i en och samma basketmatch under ordinarie tid. Det blev det i NBA 2019 när Houston Rockets besegrade Washington Wizards i en högdramatisk match med slutsiffrorna 159 mot 158. Det är den poängrikaste NBA-matchen på den här sidan millennieskiftet.
317 som 31/7 framstår som ett riktigt starkt diskusdatum i den svenska friidrottshistorien. Den 31 juli 1928 blev Ruth Svedberg med sitt brons i Amsterdam Sveriges första kvinnliga friidrottsmedaljör i ett olympiskt spel. Och den 31/7 1999 sattes det nu gällande rekordet i grenen 64-54 av Ullevikastaren Anna Söderberg. Och så då den 31 juli i Tokyo 2021.
I'm a Swedish Viking! Yeah! Woo!
Jag tycker ändå rutan langa tallrik, det tycker jag ändå är en grej från 20-talet också. Med Daniel Ståhl och Simon Petterssons historiska OS-diskusdubbel, ja. Den symboliseras kanske allra bäst med Ståhls tydliga vikingauttalande där. Det glömmer vi ju faktiskt aldrig.
Nu kastar vi oss in i sporthuset, avsnitt 317.
Med Tommy Åström,
Lasse Granqvist
och Jens Fjällström.
Så förtjust i första veckan i oktober.
Ja, det är verkligen strålar.
Ja, men alltså jag tycker det, och idag är det ju en stor dag därför att jag kan ingenting om det här överhuvudtaget faktiskt, inte i någon kategori egentligen. Men jag tycker ändå liksom att det är en sån stark del av Sverige. ABBA släpper ny musik i år och nu kommer första veckan i oktober. Och då är det ju, och idag kommer kanske det mest omdiskuterade att bli senare just när podden kommer ut faktiskt, nämligen det här.
Nobelmusik.
Jo, men det är ju Nobelveckan. Ja. Alltså dag efter dag efter dag, första veckan i oktober. Ja!
Ja, du gillar det.
Och jag har ingen aning om de här som vinner de här olika priserna. Ja. Men jag ser så mycket fram emot det, för jag tänker hela tiden på den här. Tänk den personen någonstans i världen som är kunnig på något, som helt plötsligt ringer telefonen. Så säger, ja, hallå, guten morgen, eller hallå. Så är det en dam eller en herre som svarar, så säger de så här: yes, hello, this is from the Swedish Academy of Chemistry Prize Nobel, bla bla bla. You have been awarded. Alltså du förstår vilken dag som den här personen, det tycker jag är häftigt. Så den här veckan tycker jag är stor, och idag senare när podden kommer ut, litteraturpriset. Och kommer ni ihåg, ofta vet man inte alls vem det är. Kommer ni ihåg när Svenska Akademin tillkännagav Thomas Tranströmer som mottagare av Nobelpriset? Vilket jubel det blev där i den här salongen. Det var ju före pandemin, alla fick vara där. Oh, jag tycker det är så stort för Sverige. Det här är en bra vecka.
Äntligen.
Ja, den kommer man ihåg. Ofta är det så här kinesisk.
Hjärtfylking. Ja. Han gav ju verkligen
i det finaste rummet. Ja, och då var det en kinesisk, det var jag aldrig talat om. Då kinesisk, vad är det här? Och då satt och skrek. Det är faktiskt humor, tycker jag. Många blev oerhört förelämpade och himla irriterade på det.
Men hur blir det med de svenska galorna? Ingen fotbollsgala i år, såg jag. Du höll ju någon virtuell förra året. Ingen fotbollsgala.
Virtuell gala?
Ja. Ja. Men alltså, det var ingen publik förra året, men nu blir det ingen alls.
Nej, okej.
Okay. Vad jag förstår. Du är inte informerad.
Jag har inte fått besked om att jag ska hålla i den. Så att jag,
nej. Nej, men däremot idrottsgalan kommer ju bli av.
Idrottsgalan blir av.
Och nu är ju restriktionerna släppta, så då kan vi kanske få den här Henrik Lundqvist-hyllningen som vi var inne på i sporthuset redan när han fick sin hjärtproblematik. Efter det har han ju slutat. Mm. Hoppas att den kommer. Han ska ju bli hyllad i januari i Madison Square Garden.
28 januari.
Ja, då ska ju tröjan hissas. Där ska man vilja
vara. Biljettpriset på den...
Vi har en bra kontakt.
Faktiskt.
Enligt uppgift steg biljettpriset från $200 till $2,000 när det blev offentliggjort att en av klubbens största genom tiderna kommer hyllas. De är extremt skickliga på den typen av ceremoni som vi vet sedan tidigare i slutet på januari månad.
Jag tänker sig att han sitter och slipar på sitt tal. Oh. Både han och Peter Forsberg och Niklas Widström och Mats Sundin och med flera.
Oh. Kan vi få till en podd i New York 28 januari och snacka med Irma om hon kan fixa in oss i Madison Square Garden?
Ja.
Det vore ju inte fel.
Det är ett bra datum för mig i varje fall.
Ja, ja. Jag har
ju lovat att vi kommer komma in fint då. Hon gjorde ju det förra gången hon var med.
Ja, det kanske är en aning trångt i Madison Square Garden.
Nej, men i landet åtminstone.
Ja, ja, okej. Okay. Ja. Ja,
om hon bara har det har ju varit problematiskt.
Om hon har dem,
alltså, vi måste ju ta oss via Warszawa. Men sen kommer vi in.
Sporthuset 317.
@sporthuset på Twitter, där kan ni höra av er. På våra sociala medier finns också på Instagram, Sporthuset podcast, och vår hemsida heter ju likadant. Intro leverans, Åsa Johansson, Martin Pålsson, André Ulfborg, Björn Lundberg, Jörgen Eksvärd. Jörgen som också skickade 317 som 3,17 sekunder är det snabbaste målet i brasiliansk fotboll genom tiderna. Det är svårt med exaktheten i fotboll. Eftersom man vet, alltså, när ska man starta klockan exakt och sen när är bollen verkligen i nät. Men vi kan väl kolla, ni kan väl kika alltså Jens på det här målet från, vad heter han, Federico Chavez, ja någonting här.
3 segundos e 17 centésimos. O gol mais rápido da história do futebol mundial é desse americano de 19 anos que não ficou satisfeito só com a façanha e inovou também na comemoração.
Avspark, skott direkt. Det är ju nästan så att man kan tänka sig att det kan till och med vara lite kortare tid.
Ja, alltså du vet, om man kommenterar en match som vi gör ibland, då är man ju inställd på att det ska vara en liten uppbyggnadsfas. Man sätter sig där för att säga, nu ska jag börja identifiera lite spelare, göra kanske en start där man gör någonting, lite rubriksättning i början. Så du kan väl testa här, Lasse, om du får den här matchen.
Där startar vi 90 minuter fotboll och vi har att se fram emot detta som sker direkt, har ni sett? Det är fullständigt otroligt!
Ja, Ja, det krävs ju en enastående spelförståelse för att överhuvudtaget lyfta blicken och se vart målvakten befinner sig. Och sen den tekniska skickligheten i tillslaget att därifrån halva plan träffa mål, bara det. Och dessutom en båge över målvakten. Ja, det här är ju ett sensationellt mål.
Ett byte i hemmalaget. Målvakten går ut och ersätts av utespelare.
Ett hus i sporthuset.
Apropå märkliga mål så var ju vi på derbyt mellan AIK och Djurgården. 43 000 åskådare nästan och AIK vann. Men det var ju någonting vi aldrig har sett tidigare i alla fall i Allsvenskan. Nämligen att killen som blev matchvinnare, Stefanelli, han fick också rött kort efter att ha dragit av sig tröja och sitt andra gula kort. Och vi har haft långa diskussioner efteråt igen som, ja men dels... Det är, varför det är en så stor grej att man ska dra av sig tröjan som målgest. Jag uttryckte ju skepticism för det också i sändningen där. Vad är grejen med det? Välj en annan målgest som inte leder till varning. Men å andra sidan kan man kanske ifrågasätta då också, varför leder det till varning? Du skickade Jonas Eriksson, varför får man varning för att dra av sig tröjan? För det, så var det ju inte en gång i tiden.
Nej, man kommer ihåg att när det var budskap under tröjan, det vill säga en t-shirt där under med något politiskt eller med något annat känsligt budskap, så fick man varningar för det. Den kopplingen känner man ju till, men tydligen så är det att anses som provokativt och uppviglande att dra av sig tröjan. Det är motiveringen till att man har kvar den där varningen, och då tycker jag dags att se över den regeln. Men jag är mer sådär... Jag har svårt att försvara Stefanelli, men det faktum att en match och ett mål kan få dig att tappa alla sunda tankar i din hjärna och göra någonting som han gör, tycker jag säger storleken på matchen och tillfället, och det tycker jag, det gillar jag.
Ofta kan det är någon som har en hälsning till någon kanske av väldigt djup karaktär. Mm. Så. Det ska man ju respektera, kan jag tycka, på något sätt. Liksom. Men då får man ju behålla tröjan på då. Och liksom dra upp så högt du kan. Och så liksom dra ner under tröjan, eller vad jag ska kalla det för. Och där står det då att jag tillägnar det här målet, den och den, och vad det nu kan vara för någonting. Men jag tycker den i regeln är... Alltså, den är ju... Det kan ju inte vara någon på arenan, 43 000, som inte fattar att det här blir rött kort. Mm. Jo, han gjorde inte det. Mm.
Mm. Och apropå det här derbyt då, storpubliksderbyt, den största publikmatchen i Allsvenskan på över 2 år av kända skäl, så hade vi ju en diskussion senast under en kvart ungefär i förra avsnittet. Gå tillbaka och lyssna om ni vill, vad det gäller pyroteknik och bengaler och villkorstrappan och polisens metod för att försöka bekämpa de här lagstridiga bengalerna, brännandet på läktarna. Det skiljer sig en del från lyssnare till lyssnare. Det kan man lugnt säga när det gäller åsikten om det här. Här är ett mejl från en person som är anonym, och han skriver så här: angående så kallad supporterkultur, att begå kriminella handlingar, dölja dem eller att underlätta dem har ingenting att göra med varken att vara supporter eller kultur. Att tända pyroteknik på en fullsatt läktare är att begå en grov kriminell handling. Det borde straffas med hårda fängelsestraff, och de som döljer och underlättar borde dömas till medhjälp. Att ni... alltså i sporthuset, inte ta kraftigt avstånd från detta gör mig förbannad. Vad har kärleken till idrott, sin klubb och läktarupplevelser med att riskera andra människors liv att göra? Vilken ansvarsfull förälder tar med sina barn till en klack, väl medveten om att killen, alltid en kille, i raden bakom har för avsikt att utsätta hundratals andra åskådare för livsfara?
Vi har dessutom fått in följande då från Marcus Ekholm för att påvisa den andra sidan, om man nu ska kalla det för det, i det här samtalet. En viktig aspekt i detta, skriver Marcus, är att supporterkulturen är en kulturyttring som vilken annan som helst. Är man inte en del av kulturen så är kulturen svår att styra. Det är väldigt svårt att säga till dem som lever i kulturen hur de ska göra. Exempelvis, jag gillar höga sånger, tifos, draget, men inte bengaler. Men det viktiga är fokus på säkerhet, och hur upplever då besökaren säkerheten? Det är väldigt höga siffror för att folk känner sig trygga under besök på matcher, hävdar Marcus. Vi pratar promille när det gäller brott på arenor, och dessutom sköts det där med bengaler väldigt fint och så säkert som möjligt. Har själv varit med min 8-årige son på match när en så kallad ultraskille kommer fram till oss och säger: vi kommer köra ett tifo med bengaler snart, om din son tycker det är otäckt så kan jag flytta lite, eller om ni går lite åt sidan. Ypperlig dialog. Men det jag egentligen vill ha sagt, säger Marcus Ekholm, alla kulturer har sitt. Du kan gilla vissa delar och ogilla andra, men hela paketet kan du inte få eller styra över om du inte är en del. Exempelvis, jag tycker hiphop är skönt men gillar inte graffiti som de håller på med. Nej, men nu ingår graffiti i hiphopens kultur. Du kan aldrig utifrån styra en kultur. Det skrev alltså Marcus Ekholm till oss.
Mårten Lindström skriver så här. Som sägs i programmet är det ett lagbrott att bränna bengaler på en fotbollsläktare. En lag stiftad av våra folkvalda i riksdagen i demokratisk ordning. Enligt er är denna lag tydligen inte så viktig att följa eftersom den gång efter gång förringas. Dessutom uppmanas det till påtryckningar på tjänstemän på polismyndigheten som bara gör sitt jobb. Om ni tycker att det är så viktigt att bränna bengaler så är det politiken ni ska påverka, inte tjänstemän. Lasse har som sagt alltid stått upp, han skrev det tidigare med, det är ganska långt med, det här är ett utdrag ur det. Stått upp för idrottsrörelsen och att varje förbund har en röst. Men i detta fall ska tydligen fotbollen diktera fritt och deras linje ska drivas oavsett vad Riksidrottsförbundet eller de andra förbunden tycker. Detta uttrycks vid ett antal tillfällen i programmet. Jag hoppas ni kan fördjupa och diversifiera diskussionen något.
Jag tar gärna upp den där tråden därför att den är viktig. Och för mig är det central rakt igenom. För det första så ska jag säga så här. Att elda bengaler eller pyroteknik på offentlig plats eller på ett arrangemang, det är ett lagbrott, det är ingen diskussion om det. Så för mig är det så här. Nej, det är absolut inte tillåtet att tända bengaler. Men min lösning på problemet är inte den som polismyndigheten använder sig av nu. Utan det är snarare den delen som Sverige var inne på som en väg för läktarkulturen. Exempelvis genom stiftelsen Enable Sweden som har pratat om hur man ska hantera det här genom kommunikation och dialog och ha ett längre tålamod i arbetet med supportergrupperingarna för att komma till tals med problematiken. Jag står inte bakom dem som hävdar att vi ska slå till stenhårt mot detta, det är förbjudet och det är rätt väg att gå, det är in med poliser eller in med ordningsvakter eller, in, eller vad det är för någonting. Så det är mitt huvudspår i det här. Det är ett lagbrott, lösningen är en annan än den myndigheten använder sig av nu. Men för mig är det avgörande, låt detta inte bli någonting som går ut över en hel polismyndighet. Och då är idrottsrörelsens företrädare det avgörande. Och därför ska RF tala med polismyndigheten. Och när jag säger att de ska samtala med tjänstemännen så menar jag verkligen just precis det. Tjänstemännen och juristerna hos polisen måste bli kontaktade av idrottsrörelsen och prata om vad Enable Sweden är. Prata om vad alternativen till den väg polismyndigheten just nu arbetar är. Och med detta sagt nu som svar till vår mejlskrivare. Är det så att RF tycker att polisen gör rätt, då har fotbollen ingen framkomlig väg i sak.
Ta tillbaka den kollektiva, dra tillbaka den kollektiva bestraffningen. Och så sedan så, ja, jag är också för att man kan inte negligera att det skulle vara ofarligt att använda bengaler. Det är farligt.
Och tusen grader varma.
Och det är i nuläget olagligt att göra det. Så att det, liksom, det måste man plocka upp på bordet och verkligen prata om. Jag flaggar ju lite grann för, går det att hitta lösningar med kalla bengaler? Det finns nämligen, det har uppfunnits i, bland annat vet jag, Brönby som klubb, fans, för att ta fram kalla bengaler som inte är så varma, som inte är farliga. Kan man hitta zoner där man kan använda dem? Skulle det kunna vara ett alternativ så att man kan under kontrollerade former använda? Det vill säga, sök en sån lösning. Och det gör man i dialog. Det gör man inte att en part bara försöker bestämma. Det skulle jag jättegärna vilja se en utveckling åt det hållet. Och det är väl lite det som du egentligen förespråkar också, att dialogen måste igång.
Vi uppmuntrar ju inte lagbrott och bengalbränning. För det första kan jag säga att vi är inte en enda röst. Det är inte så att Sporthuset är ett företag där vi gemensamt deklarerar en uppfattning, utan det är ju olika röster. Irma Elina sin åsikt, Irma Sibanjad har sin åsikt och du har din, Lasse, jag har min. Så det kan skilja sig en aning.
Jag vågar påstå att Jens företräder sin också.
Ja, exakt. Men då är det ju så att det är inte så att vi uppmuntrar till lagbrott och bengalbränning, utan jag menar på att hela diskussionen handlar om, även om man hoppar in på polisens sida, vilket är det smartaste sättet att få dessa lagbrott att upphöra? Mm. Vilket är det smartaste sättet? Är det villkorstrappan, stenhårda straff, peka med landen, bort med de åskådarna, eller är det en mjukare ton, en kommunikation som är det som är allra mest vägvinnande? Och det är också det som, när AIK-spelarna och Djurgårdsspelarna kommer in med slopa villkorstrappan, då kan man ju lätt uppfatta det som de vill att det ska brinna bengaler. Det är ju inte egentligen det handlar om, utan det handlar om hur kan man på ett bra sätt få bort det här.
Men fotbollen nu för, som vi pratar om specifikt, har ju varit skickliga på att säga att det är otillåtet att tända bengaler. Vad vi invänder emot, det är proportionalitetsprincipen i bestraffning. Vad vi invänder emot, det är kollektivbestraffning. Vad vi invänder emot, det är att det tar sig. Vi vet inte, det är derby om 3 dagar och vi vet fortfarande inte vad som gäller. Detta retar upp folk. Men jag tycker att tillvägagångssätt, och där vill jag är vi eniga, att det, vägen fram för att få bort det är en helt annan än den polismyndigheten väljer.
Sporthuset sponsras av Hantverksdata, företaget som jobbar fram produkt på produkt för att ge er hantverkare där ute möjlighet till mer tid till annat än administration. Det handlar om smarta appar och affärssystem som gör att du som hantverkare sparar tid, pengar, och därmed har det visat sig i flera undersökningar så blir både kunderna nöjdare och ni som har hantverksföretag får en trevligare och mer harmonisk arbetsplats. Att digitalisera sin verksamhet kan sannoliken ha många fördelar. Gå in på hantverksdata.se för att läsa mer. Och tack Hantverksdata för att ni bidrar till Sporthuset.
Oktober. I söndags så fyllde ju Zlatan Ibrahimovic 40 år och hyllades av en hel fotbollsvärld. Och hans fru Helena såg ju till att ordna ett överraskningsparty i Milano där det flög in ett par pjäser från bland annat från Paris som troligtvis hade en ganska
Messi.
Trevlig. Ja. Ja, just det. Vad kan det mer komma? Så att vi gratulerar Zlatan Ibrahimovic, och då är det så här att du Tommy har sagt vi måste ge Ibrahimovic varsin grattishälsning, och det är ett perfekt läge att göra i podden.
En hälsning var till Zlatan för det fina han har gjort på något sätt. Och det passar ju bra också. Första avsnittet heter ju Start Spreading the News. Mm. Som handlade om din också profetia där, Jens, att han skulle hamna i USA. Vilket han gjorde sen, lite senare.
Kan det här avsnittet också heta, eftersom vi vill till New York den 20. I want to, jag vill vara en, I want to be a part of it, va?
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York.
Men då tänkte jag, jag tog fram den här, om du har den här ringklockan här. Det började ju med att vi gjorde såna här spaningar på en minut. Sen har de ju bara blivit längre och längre. Men då, en gång i tiden så skulle vi göra exakt 60 sekunder. Hur gick det för dig med det, Jens? På det?
Jag är ju inte, ni är ju vana och vet hur mycket man hinner säga på 10 sekunder, 15 sekunder, en halv minut, en minut. Jag är inte riktigt på den nivån. Man ser
så jag, kommer att... jag börjar. Det är skönt, då kan jag ju göra 1.05 och så klingar sig för sent.
Lasse Granqvist, 60 sekunder om den nyblivna 40-åringen Zlatan Ibrahimovic.
Det är svensk fotbolls, i alla fall landslagsfotboll och i alla fall på här sidan, mest klassiska mål någonsin. Och jag tycker den har fått för lite uppmärksamhet. Det är Europamästerskapen för 17 år sedan, 2004, Sverige mot Italien. Sverige ligger under med 1-0. Och det är alltså den högsta tänkbara nivå av elit. Det är slutspel, det är Europamästerskap. Sverige ligger allt på spel. Och så är det en hörna. Jag tror det är Kim Källström som slår hörnan förresten. Och den akrobatik Zlatan Ibrahimovic visar när han får Gianluigi Buffon, det är röret in i mitten och det är en cykelsparksförsök av Mellberg där och Ljungberg där. Och så kommer den ut och Ibrahimovic får Gianluigi Buffon, den är över sig. Högt upp med foten i vinkel, benet i vinkel. Träffar bollen så som en klackspark och den svävar mot mållinjen. Och då tänker alla, där står ju Christian Vieri. Vieri står på mållinjen, 1 meter, 91 centimeter. Hoppar! Når inte bollen. Svensk fotbolls mest klassiska mål utav svensk fotbolls främsta spelare genom alla tider. Det har fått för lite uppmärksamhet. Nu fick det rättmätig sådan under en minut.
Träffar den med vänster men skruvar sig mot bortsidan straffområdet där Jakobsson nickar vidare bollen. Slås in i mitten från Albeck. Det är en liten kalabalik in i mitten. Där är Mellberg. Där är Ljungberg. Så faller Ljungberg. Och Martin Buffon ut och bollen går mot mål. I mål! I mål! Klack! Det är ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic. Det är inte möjligt. Han klackar bollen i mål. Det är inte möjligt. Det är inte möjligt. Det är sant, jag tror inte att det är sant.
Lugna ner dig lite, det är underbart.
Jens Fjällström, 60 sekunder om den nyblivna 40-åringen Zlatan Ibrahimovic.
Guldbollen 12 gånger kommer aldrig att ske i svensk fotbollshistoria igen. Han har representerat prestigefulla klubbar i 7 olika länder. Det är nästan till osannolikt. Han har gjort fler spektakulära mål än någon annan har gjort på toppnivå. Jag plockar ut, ska det vara dribblingarna där i Ajax-tröjan? Ska det vara det där klackmålet? Nej, det blir bicykletan på Friends Arena. Där alla funderar på, håller Zlatan mot engelsk motstånd? Han gör 4 mål. Han gör 4 mål i den här matchen. Och han gör en bicykleta som är det närmaste omöjliga, gör han möjligt i den. Och jag kommenterar den matchen ihop med Robert Pärlskog som skriker, vadå Lasse?
Det värsta jag sett!
Det är det värsta jag sett! Det är det värsta jag sett! Det är så häftigt! Grattis på födelsedagen och tack för allt du har gjort så här långt för svensk fotboll.
Ibrahimovic, kan göra 4 mål? Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är Johart ute! Och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt, Jens! Det ska inte gå! Det ska inte gå! Det är 4-2 för Sverige! Och Zlatan gör alla målen, och han gör cirkuskonster som är överjordiska.
Ja, det värsta är att det du säger, det är inga överord alls. Det är bara sanningen.
Under 60 sekunder ska sporthusets chefsdirigent och maestro Tommy Åström ge sin hyllning till Zlatan Ibrahimovic. Varsågod.
Ja, men då vill jag lyfta fram samhällsgärningen som Zlatan Ibrahimovic gjort genom att sätta ner en pinne i backen för en stor och viktig minoritet i Sverige, barn med utländsk bakgrund. Vi kan kalla det The Orten Dream, va? Att det finns en väg bort från segregation, svårigheter, och det funkar till och med att vara stöddig som Muhammad Alis I am the greatest även i Sverige och ta sig hela vägen ut till den yppersta världseliten i fotboll. Ja, att bli Sveriges främste fotbollsspelare genom tiderna. Boken Jag är Zlatan Ibrahimovic som kom för 10 år sedan var en viktig del i att sprida det här budskapet. Det är okej att inte vara som alla andra. En bok som ju lästes av alla lager i det svenska samhället, får man säga. Jag tror och hoppas att Zlatan gjort Sverige till ett samhälle mer öppet för olikheter och att fler människor än tidigare nu ges chansen även när de inte följer mallen. Zlatan har satt Sverige på världskartan i fotboll och ja, nu när han står här som 40-åring har han gjort The Orten Dream möjlig. Hur långt var det?
En minut.
En minut.
60-00, mycket bra.
Ja, jag 59, men det kan ha varit 59-05 kanske. Du kan klocka i efterhand.
Veckans surr.
Söndag 3 oktober. 44 000 eller vad det nu var, AIK Djurgården. Jag vill säga, nästan bara 08 publik, nästan bara. Lördag 9 oktober, Sverige-Kosovo. 44 000. Inte någon 08, då kommer ju hela landet. Jag undrar vad de ska göra av alla bussar när det övriga landet tar över nationalarenan. Hur kommer det gå? Är det otroligt viktiga samlingen, Jens? Det är Grekland som match 2 och det öppnar mot Kosovo.
Ja, hur det går för Sverige. Ingen Zlatan med i truppen. Kanske ingen Viktor Nilsson Lindelöf. Det är dags för barnafödande där när vi spelar in den här podden i varje fall. Så det börjar bli lite tunt om mittbacksalternativ. Men mot Kosovo tror jag Sverige klarar sig ändå. Förresten, jag kollade tillbaka på vårmötet, det vill säga VM-kvalet borta mot Kosovo i våras i mars. Bekväm 3-0-seger för Sverige då. Och slogs då av den ekande arenan. Att man hörde spelarnas röster och snack. Sebastian Larsson slog en straff och gjorde mål förvisso, men ingen bra straff. Han blev irriterad på sig själv. Alexander Isak när han gjorde mål, liksom, yes, och man kunde höra Janne Anderssons coachning i bakgrunden. Och det slog mig att de här covid-förhållandena som vi har levt med länge håller för mig redan på att bli historia nu när vi har publik tillbaka på läktarna. Tycker jag känns ganska uppfriskande och skönt. Sverige börjar alltså mot Kosovo hemma. Det tycker jag är bra ordning, tar Grekland sen. Några allsvenska eller spelare i Kosovos landslag med allsvensk koppling här. Drecevic, tidigare lirat i Elfsborg. Han kommer nog att köra från start. Aliti, tidigare Kalmar FF, mest troligt bänk. Astrid Selmani, Hammarby. Har inte fått någon mycket speltid. Kan det vara så att han kastas in mot Sverige någon gång under matchen? Håll koll på det. Inför ett välfyllt Friends Arena tror jag i varje fall att såväl publik som svenska laget kommer att flyga fram till en seger med bred marginal. Grekland blir utmaningen. Förhoppningsvis har Maja och Viktor blivit tvåbarnsföräldrar vid det laget, så att Viktor Nilsson Lindelöf finns tillgänglig då. Sverige har topparna i sina prestationer. Det visade man mot Spanien. Men man behöver bli jämnare i prestationerna. Jag tror det är därför som Janne gärna vill ha in Zlatan i truppen som en kravställare och en som håller alla andra spelare på tårna oavsett om man spelar från start eller inte. Enligt mig var det där Sverige brast nere i Aten. Att man liksom inte gjorde allt lika koncentrerat och lika uppoffrande. För om det smyger sig in lite bekvämlighet i det svenska laget, då försvinner den här kollektiva styrkan. Med revanschlust och noggrannheten tillbaka så tror jag att Sverige även vinner mot Grekland.
Ja, men då har vi fått bilden uppmålad inför de här viktiga VM-kvalmatcherna, alltså mot Kosovo och Grekland närmast på lördag alltså. Nu ska vi få ett skifte. Vi är ju på ditt hotell, Jens, där du har ditt specialdesignade rum.
Poddrum möjligtvis. Ja.
Men vi skickar ut dig från ditt eget rum, ja. För du ska iväg.
Och
vi
du sticker
ska...
nu.
Ha? Jag sticker, jag behöver hinna att
resa
ner till Malmö.
Lycka till med resan. Tack. Hur blir det med rummet här? Pröjsar du på vägen ut eller?
Det gör jag.
Ni sitter säkert.
Vem kommer istället?
Svaret kommer nu.
Besök i sporthuset.
Välkommen tillbaka till sporthuset för andra gången, Magnus Nyström.
Tack så mycket, jättekul att vara här.
Ja. Varmt välkommen. Hur mår pennan?
Jo då, det mår alldeles utmärkt. Ja, jo då, ut och gör en del spännande reportage. Så att en kul, verkligen. Höst.
Du har ju fått lite grann känsla för det. Ja. Det är längre, det är mer fördjupande, det är mer personliga.
Ja, det är lite som tillbaka till hur allting började kan man nästan säga. Ja. När man verkligen...
Fast med, i utvecklad form.
Ja, du är exakt
så. Troligtvis en skarpare skribent idag än när det började.
Ja, det hoppas jag innerligt. Det var jag modigare än bra på att skriva, om man säger så, den första åren.
Vi var ju inne på den riktningsförändringen i ditt skrivande liv i avsnitt. Ja, i vilket avsnitt var Magnus med egentligen?
Det är
ju 317.
Ja, då säger jag så här, det är avsnitt minus 30 som jag gissade på i Gides fall också. Gissar jag här också, minus 30. Så 287 då?
Nej, det är 298.
Oj, är det så?
Var det så sent?
Det var värst.
Så du är med var och varannan dag numera.
Ja, exakt.
Utan bromsar heter det, avsnittsnamnet.
Exakt.
Men vad är det senaste du har gjort?
Nu är det senaste, det var ju ett väldigt speciellt jobb och som kändes på något vis, det var ju otroligt sorgligt men på något vis fint samtidigt. Tillberga Bandy hade ju en tränare, Thomas Pinno Engström, som mitt under en match faller ihop i omklädningsrummet och avlider. Hjärtat slutade slå, han befinner sig mitt i den miljö han älskade som mest, mitt bland sina spelare, ett ungt lag, och alla de här blir vittne till hur han brakar ihop i det egna omklädningsrummet. Och då ställer man ju sig frågan ganska snabbt efter att hur 17 tar man sig vidare efter det här? Hur kan man liksom någonstans landa tillbaka i sporten och finna någon mening i det och någon lycka i det? Och någonstans, återigen, det är klart att det är otroligt sorgligt när någon går bort. Han blev bara 64, han borde ha fått levt många år till med bandyn som det han älskade som mest. Men på det sättet Tillberga kommer att liksom förvalta hans minne. Och det var som en spelare sa till mig, att jag vet under säsongen att jag inte backcheckar ordentligt någon gång, då kommer jag höra Pinnus röst i huvudet. Och hela säsongen tillägnas ju den här tränaren. Och det på något sätt blir det finaste som finns med sport. Så hedrande, och jag är otroligt tacksam mot Tillberga att jag fick göra jobbet. Och att de verkligen ville berätta om sina känslor. Och jag kan ju samtidigt också erkänna att jag den här säsongen är stor Tillberga supporter. Jag önskar dem bara det bästa framöver.
Det är lätt att förstå det.
Ja, du har ju framstått som framförallt en hockeyjournalist i många år. Men när man ser de här grejerna du gör så börjar man inse att du är det som vi gillar i sporthuset. Bred.
Eller hur?
Ja, och det gillar jag också. Ja. Och faktum är att de första journalisteråren, största tiden där var jag ju nyhetsreporter på lilla tidningen Folket i Eskilstuna. Det var ju många år där jag jobbade med bara nyheter. Vilket jag tror är en väldigt bra grund att ha att stå på när man ger sig in i sporten. Men jag älskar den här kombinationen av att få träffa spännande människor i olika världar. Och det kommer mer bandy, det kommer mera fotboll bland annat. Jobb som är på gång. Men det är jättekul att få göra annat.
Sporthuset listar.
Ja, nu börjar det närma sig. Nu är vi framme vid topp tre på Lasses lista och då kan vi väl ta stämma av den med Magnus. För nu, när vi ändå pratar hockey nu. Alltså hur återigen de oerhört komplicerade kriterierna, Lasse.
Nej, men vi följer stadgarna va. Men de är lite röriga, de är ganska omfattande skulle jag snarare säga. Nej, men så här är det. Jag kände
gärna komprimerad form nu som du kan beskriva det.
Ja, då pass. nej men alltså jag kände så att nu SHL startar igen liksom, och vi snackar ju, det är klart att vi börjar prata om det i den här podden såklart. Men då tänkte jag, sen jag började i branschen 88 då, januari 88 ska jag säga, säsongen 87-88, de 10 spelare som gjort störst intryck på mig. Så det är topp 10 som gjort mest intryck på mig under min yrkeskarriär, kanske någon ytterligare.
Man gillar just det där sista kanske.
Jo, men det måste vara, så är det min lista måste jag få hålla på. Det är ju inte någon som ska liksom, utan alla kan göra sina listor.
Ja, men det är något ytterligare är lite grumligt, ja, det kan man känna. Vi skickar ut en fråga. Hör av er om det är någon som har jobbat mer än 35 år i rad med Svenska Hockeyligan, Getemedia då framförallt kanske.
Fick det måste ju vara en och annan som.
Ja, jag ska ge mig på en imitation. Modo.
Ja,
det
är Jonasson, ja.
Riktigt surströmmingsderby. Ja. Han hörde av sig, Christer. En till mig närstående person, skriver han, har jobbat med högsta serien från 1977 till 2021, alltså fram till nu, för Radiosporten. Jag får det till 44 år, eller 6 decennier. Cirka 900 matcher, bara i Örnsköldsvik och Kempehallen, som blev som mitt andra hem. Christer Jonasson.
Otroligt imponerande.
Vilken alltså, profil han är då?
Ja, fantastiskt. Alltså,
på den tiden när dels Modo var bra, Timrå var bra någon gång, men dels Modo framförallt var bra, då var det så på Radiosporten att de så kallade VM-reportrarna fick åka ut i landet när det blev från och med semifinalnivå. Då flyttades den lokala reporten helt enkelt undan, under förutsättning att det inte var en VM-reporter som skulle göra VM lite senare.
Inte helt okontroversiellt.
Det var oerhört omdebatterat.
Ja, det kan man ju förstå.
Men, och när vi kom upp, Lars-Gunnar Jansson och jag, upp till Övik, va? Och Christer kom med radiobilen från Sundsvall och parkerade. Vi satt klockan 17.00 och öppnade restaurangen på Stadshotellet. Jag vet inte alls, jag har inte varit där på flera år. Men då var det så. Och då åt vi pyttipanna med två ej vändstekta ägg och satt och snackade upp matchen. Och sen när klockan blev 6, då satte vi oss i hans och gled upp till Kempehallen. Och han visste ju precis var han skulle parkera också. För efteråt var det kaos. Va? Så han visste ju precis hur man skulle kunna ta sig ur därifrån på något dugligt vis för att droppa oss vid hotellet då. Och förhoppningsvis då, sett mot bakgrund av att vi ville in på våra rum, så mod och vunnit, därför att annars skulle det bli lite knepigt få ut nyckeln. Om det hade varit kritiskt och Elga hade sagt, det är powerplay mode den här matchen. då kunde det vara knepigt att få ut där nyckel 202.
Men då är frågan hur du ser på den här listan så här långt innan vi släpper loss Lasse på plats nummer 3. Lasse hade alltså 10 Rickard Wallin, 9 Raimo Helminen, 8 Stefan Liv, 7 Jarmo Myllys, 6 Peter Forsberg, 5 Elias Pettersson, 4 Johan Davidsson. Topp 3 återstår.
Jag vet ju vilka 3 jag hade haft kvar nu då, om jag nu hade hakat på din lista.
Berätta.
Men då hade jag ju haft Jörgen Jönsson, Jimmy Eriksson och Joel Lundqvist.
De får inte vara aktiva idag, så Joel Lundqvist, nej.
Förlåt, ja, det sa du ju faktiskt.
Ja, och den skrev jag in i stadgarna när en person hörde av sig och sa, jag förutsätter att Joel Lundqvist är med, och tänkte, den har jag missat här, hur gör jag nu? Nej då, men de får inte vara aktiva nu. Och som Tommy mycket riktigt tog upp, är de i NHL och kommer tillbaka, typ Elias Pettersson då, och fortsätter, då stryks de från listan.
Då stryks, ja, just det, ja, men det de hörde jag i programmet sist.
Ja, då tappar de sin plats. Ja.
Men sen har ju du dina regler att det kan vara någon form av dark horse, och nu när jag tappar den då har jag en fullständigt given dark horse, nämligen Håkan Loob. Han är, i min värld är Håkan Loob given på alla former av lister som har med ishockey och Sverige att göra. Egenskap av sitt fenomenala poängrekord i SHL och sina 50 mål i NHL.
Får jag presentera min nummer 3?
Ja, ja, visst.
Snillernas spelgeni är trea på listan. Med 5 svenska mästerskap, Dessutom, dubbla VM-guld ska ändå sägas även om vi pratar om SHL. Utländsk liga, 4 ligatitlar. Gentleman i vad som då hette elitserien. Rinkens riddare. Guldpucken, som årets svenska spelare, säger guldpucken med tanke på Getingen, va? Magnus är från Express. Som årets svenska spelare år 2000. Huddinge IK som moderklubb. Jag ger er Mikael Johansson.
Kristoffer Ottosson, Mikael Johansson, iskallt, kvitterar 2-2 och det blir förlängning. Nedsläpp i Modo zon. Titta på målvakten Tobias Lundström, försöker rensa undan pucken till Mikael Johansson och det är avgjort. Tid 5-0-1, 3-2 till Djurgården, segerskött Mikael Johansson och Djurgården har nu guldvittring.
Redan 89 blev Mikael Johansson svensk mästare mot Djurgården. Målskytt då mot Leksand i sista matchen och en målgest föddes som skulle bli en finaltradition. 1990 mot Färjestad, Johansson målskytt igen, målgesten igen och mästare igen. Och så nu på väg mot ett fjärde SM-guld, matchvinnare senast i Örnsköldsvik och dags förstås för finalgesten igen. Tillbaka till kvällens match där Mikael Johansson tillsammans med Charles Berglund alltså kunde ta SM-guld under ett tredje decennium. Det har bara Brynäs Stefan Karlsson klarat av tidigare. Djurgårdstryck i inledningen av tredje. Och 3-1 till Djurgården, och vem gör målet om inte Mikael Johansson?
Om man ska värdesätta de här gulden på något sätt så tycker jag nog det första där efter 0-0 då. Just det jag pratade om när jag var i klåten, att det var efterlängtat guldet. Jag tror att hos fansen var nog det värsta jag varit med på Globen där, när vi vann där på hemmaplan. Det tyckte jag var riktigt mäktigt. Att man kände nästan hur jäkla skönt det var att få vinna det där guldet igen. Det var en skön känsla.
Han var så stilren, så spelintellektuell. Och så starkt bidragande förklaring till vad Djurgårdens IF höll på med. Och när jag började med det här, min första tid med Lars Gunnar Jansson som bisittare, då var ju Djurgården dominanter i första svängen där. När Magnus Jansson också ingick i laget och LG Jansson fick sitta och kommentera sin grabb som blev svensk mästare, då var Mikael Johansson redan då en del av detta vi pratar om. Och en 90-talsresa fram till 2001 när han tog sin sista SM-guld, va? Som var, ja, vi pratar ju briljans. Och i kombination med vad som krävs för att nå framgång och bära ett lag och vara den tysta ledaren, alltså den gentlemannamässiga ledaren, så tycker jag han är oerhört vass. Därför är han trea på min lista.
Ja, och det man tyckte om med honom också, det är ju det man ibland kan sakna i dagens SHL. En spelare som inte gör som precis alla andra, som inte åker på maxfart hela tiden, utan kunde liksom dra ner på tempo, ta lite nya vägar, lite oväntade vägar. Ett spelintellekt som fick fullt utrymme. Den typen av spelare saknar man idag, tycker jag.
Snillernas spelgeni.
Ja, bra namn. Och han är en tillbakadragen person. Han är inte den som säger de här spektakulära citaten. Nästan lite blyg, nästan lite skygg. Men just bara egentligen för sitt sätt att spela ishockey. Jag vet många, när vi har pratat med många som har spelat med honom i Djurgården genom åren. Och med andra, för Djurgården hade ju så många stora spelare under den här tidseran. Så det är väldigt många som lyfter fram att Mikael Johansson var nummer ett. Han var nummer ett. Just för den här spelet. Alltså ögon i nacken, framförallt passning. Han kunde inte skjuta, va?
Behövde han inte?
Nej, han behövde inte skjuta.
Men det är så kul med den personen du beskriver i ett Stockholmslag också.
Ja, precis.
Jag menar, det här är klubben som liksom har haft ledare som Bork och Wikegård och spelare som Dick Axelsson är den första som poppar upp på senare tiden. Det är ju inte direkt folk som har varit lågmälda eller blygsamma. Och det ligger inte på något vis i stockholmarnas natur heller. Och så kommer han och är så fantastiskt bra. Och ja, den personligheten han har.
För visst var han återhållsam.
Verkligen, ja.
Lillebror till Lillkenta Johansson ju, som har varit tränare. Och Mikael blev ju tränare sen också. Men också en sån här spelare som du som har bevakat NHL mycket, Magnus, som han blev draftad av Quebec i början av 90-talet, sent i draften. Men han var väl aldrig egentligen aktuell för att åka över, för det här var en spelstil som möjligen nu då kanske bättre, men på den tiden inte passade för NHL, va, eller?
Nej, och NHL hade ju ibland lite svårt att hantera den typen av alltså ska man smarta, skickliga spelare. En annan sån är Thomas Rundqvist. Mm. Alltså tänk hur skicklig Thomas Rundqvist var under sin storhetstid i Färjestad. Han spelade en säsong i AHL där borta. Att NHL på den tiden och i viss mån även nu, det är så otroligt liksom, du är på ett visst sätt. Och de som inte är på ett visst sätt och inte passar in i mallen, då ska du vara liksom på absolut högsta nivå för att det ska vara okej där borta.
För Mikael Johansson var väl inte inne i en enda närkamp hela sin karriär?
Nej, lite, och det, precis. Nej, lite så. Och då blir det konstigt för dem. Då vet de inte riktigt hur de ska bete sig.
I en tid när ishockeyn ju var mer fysisk än vad den är idag. Det var ju nyckeln liksom, för att ta bort en spelskicklig lirare var ju att köra på rejält.
Exakt.
Och tackla och sparka och slå.
Och på den tiden i NHL fick du också hänga på folk på ett annat sätt. Haka, hålla fast. Ja. Och det hade blivit marigt för honom också. Ja. Så att, ja.
Next please.
Också bara en sista grej om den här listan. En kommentar från Göran Andersson. Om inte Jakob Silfverberg är med, då blir jag besviken. Som han dominerade finalmatcherna 2011-2012 Brynäs mot Skellefteå och mot alla odds. Kommentatorer, inte minst du Lasse, som blev så förbluffad över ett dundrande skott han sköt i krysset. Men han avgjorde finalen. Jakob Silfverberg, lite Elias Pettersson kopia kanske då, att äga ett slutspel, eller?
Verkligen, absolut.
Det måste jag säga, ja.
Nu börjar du tveka kring topp 2.
Ja, det är starkt argument där, måste jag säga. Och nu?
Tommy Kallio.
Va?
Ja, det är en jag också tänkte på.
Jag vill bara säga det.
Tommy Kallio.
Stack in det bara.
Ja, ja.
Tommy Kallio.
Okej. Okay. Ja. Och nu?
Janne Larsson.
Också mycket duktig. Nu har du suttit och tänkt efter här, hör jag. Anders, du får vi göra din egen lista.
Jag är så sugen alltså.
Får vi göra din egen lista?
Otroligt sugen. Stefan Skugga Nilsson.
Skuggan är omåttligt bra. Tommys topp 10 kommer bli en topp 200 innan han är färdig. Här är kärlekspåse och olyckspåse. Jag kan redan nu meddela att det kommer att bli en lapp ur olyckspåsen. Men först.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Förra veckan drogs vad då, Tommy?
Jaromir Jagr.
Och då sa du till mig så här: tror du, kan vi inte få hit Magnus igen, sa du då? Mm.
Under KL-tiden här så att du träffade Jagr.
Mm, precis.
Så, ja. Så det passar väldigt bra. Så varsågod att berätta historien om den legendar som snart fyller 50.
Jagr.
Pittsburgh Penguins select from Kladno, Czechoslovakia, Jaromír Jagr.
He has all the things necessary to be a superstar.
Jeff Johnson shot, save, rebound, score! Jagr gets the goal! His first National Hockey League goal.
He was like a Mario, only left-handed shot Mario.
What a sensational goal is this kid going
to run? Hooked from behind, with interference by McLean, but he gets to the net!
There's only four people in the whole rink he didn't dig, and three of them are ushers.
Han fyller alltså 50 senare den här säsongen. Han fyller 50 i februari nästa år, och den här säsongen är hans 34:e säsong som professionell hockeyspelare. Bara för att sätta det lite perspektiv, han är född 1972. Några svenska spelare födda samma år, det är ju alltså Daniel Alfredsson, Micke Nylander, Jörgen Jönsson, Micke Renberg. Det känns ju som att det var ett tag sedan de killarna slutade. Och Jagr, han bara fortsätter. Debut i NHL 1990. 18 år var han då. Spelade tillsammans med Uffe Samuelsson. Han spelade ju med drygt 30 svenskar totalt under åren. Har gjort. I 9 NHL-klubbar. Och bara för att ta ytterligare några siffror då. 2 Stanley Cup. 2 VM-guld. OS-guld. 5 gånger vinnare av NHLs poängliga. Det går att hålla på hur länge som helst. Ett rekord jag gillar. Det är att han är den som gjort flest segermål genom tiderna i NHL. 135 stycken. Han spelar nu alltså i Kladno, moderklubben, andra divisionen i Tjeckien. 9 matcher den här säsongen, 8 poäng. Spelar ju upp laget inför den här säsongen. Nyligen fick också Jagr frågan varför han fortfarande spelar. Då säger han att det är en skyldighet gentemot klubben. Hans pappa var ju tidigare delägare. En del av det delägarskapet köpte sonen. Och han har konstaterat att partners och sponsorer kan ju försvinna om jag försvinner. Så då kan klubben vara körd, och därför så vill jag bara fortsätta. Han är hur stor som helst i Tjeckien naturligtvis. Så pass stor att han vid ett tillfälle i NHL står och pratar med ett gäng nordamerikanska journalister. Och det står några tjeckiska journalister en bit bort och väntar. Han berättar för de här nordamerikanerna, Jagr alltså, att han inte vill gå till dem. Och de här, varför inte det då? Här kan jag inte prata med dem. De tror att jag är gud. Så den relationen. Jag har själv träffat honom i ett flertal tillfällen. Ibland kort, lite tråkig. Vill inte prata, nästan lite oförskämd. Två undantag. Det ena är ju det som Tommy nämnde tidigare. När jag är i Ryssland. Han gör sin första match för Avangard. Och har då fått veta att Mats Sundin kan vara aktuell för New Rangers. Dit, därifrån jag hade flyttat inför den här rysskarriären. Och då säger han till mig, om Mats Sundin skriver på för Rangers, då blir jag förbannad. Då blir jag pissed off. Då ångrar jag att jag flyttat till Ryssland. Och så skickar han mig en hälsning. Han är till och med noga med att påpeka det. Vi står och pratar ganska länge. Han frågar mig mycket om vad jag trodde. Och då säger han, skicka mig en hälsning här. Vad du än gör Mats, sluta inte spela hockey. Du är för bra för att sluta nu. Du kan hålla på i många år till. Sundin var ju relativt ungdomar jämfört med Jäger idag då. Varför är han så bra då? Jag ska avsluta med tre grejer som jag tycker är intressant. Dels är hans enorma träningsvilja. Under många år i NHL hade han nyckel till träningshallen. Han stack ofta dit på egen hand. Körde ofta med blyväst. Ibland 20-25 kilos blyväst. Han hade extra tunga puckar som han åkte runt med. Bara för att allting skulle kännas tungt och jobbigt. Och sen det blev match. Av med väst, lätt puck, allt blev lättare att spela. I takt med att NHL blev en snabbare liga förstod han också att jag kan ta den här matchvikten längre. Så han gick ner en 7-8 kilo de sista åren i NHL för att hänga med. Han liksom identifierar att det här måste jag göra för att fortsätta spela på absolut högsta nivå.
You know, I've worked so hard to, you know, off the ice. My dad had to do 1,000 squats in a day since I was 7 years old, so till 18. So it was a lot of squats. And I was living on a farm, so, you know, playing hockey was so easy compared to working on a farm. And we have to work like 5-6 hours a day, so playing hockey is like a vacation to me.
Och sen det sista som jag måste påpeka, som många motståndare genom alla år också har sagt. Jag vet att Johan Hedberg beskrev det bäst en gång. Den gigantiska bakdelen, hans hockeyröv, förmågan att liksom trycka ut rumpan och täcka pucken. Inte bara jag och Johan Hedberg har påpekat det genom åren. Det var ju bäst i världen. Ingen har varit bättre på att täcka puck än Jaromir Jagr. Och här kommer vi också till tillfället, det andra tillfället jag ska berätta om när jag träffade honom själv. Och där var jag van vid, det här var under tiden i Pittsburgh när Jagr och Lemieux spelade båda. Då hade Johan Hedberg blivit uppkallad från farmarlaget Manitoba Moose. Han hade en moose, en älg på hjälmen. Fortfarande, farmarlagsmasken. Vilket publiken i Pittsburgh plockade upp direkt. Så fort han gjorde en fin räddning så frågade han, moose! Och de går långt i slutspelet och det är totalfest. Jag vill stanna honom och göra en intervju och tala om att I'm from Sweden, I want to talk about Johan Hedberg. Då stannar han direkt och han pratar på, han bara öste beröm över sin svenska lagkompis. Och det någonstans sammanfattar storheten i Jäger, vill också påstå, den här kärleken till sporten, kärleken till hockeyn, omtanken om lagkompisar, omtanken om att vinna. Ja, det är spelglädjen som faktiskt är nummer ett, förutom det där med röven och tekniken och allt det andra.
Is this kid good or what?
This man just keeps going and going and going.
Jagr is a true virtuoso.
Hangs on to it. Made a good move. Another good move. He's in. Scores. What a goal. Jagr.
Hooked from behind. Interference by McLean, but he gets to the net. Jagr scores. Pittsburgh wins it.
There's only four people in the whole rink. He didn't deep, and three of them are ushers.
With one man back, Tarche's headed for the net. Jagr into the slot, holding on to the puck, he shoots, he scores! Beauty!
Get out the highlight reel again, Harry!
How many times can this man beat you on a deke?
Yarda Jagr!
Han lirar alltså fortfarande.
Han lirar fortfarande. Kladno.
50 år den här säsongen.
Han blir 50 år i februari.
Ja. Vilket undantagsexemplar av elitidrottare. Dels mentalt att han överhuvudtaget har inställning att spela. Men också fysiskt. Att inte gå på den Zlatan Ibrahimovic-spåret utav skador som liksom ställer massa frågetecken.
Där kan man väl också säga att han en stor anledning till att han fortfarande kan spela är att han har sluppit de där allvarliga skadorna. Jämfört med en Foppa till exempel. Foppa har ju precis lika brinnande passion för sporten ishockey som jag, men han gick ju sönder hela tiden de sista åren.
Ja, det är häftigt att få inblicken. Tack Magnus för behind the scenes också med de här intervjusituationerna. Så är det tvåa genom tiderna i NHL-historien, alltså i poäng, bakom Gretzky. Det säger ju en del. Alltså etta Wayne Gretzky, tvåa Jaromir Jagr, trea Mark Messier, fyra Gordie Howe. Så, och just det också, att tittar man på topp, nu ska vi se, jag har listan här, topp 15 genom tiderna i NHL, 14 kanadensare och Jagr. 14 kanadensare och Jagr.
Och då ska man komma ihåg att han mitt i karriären, kan man nästan säga, eller mitt i, jag vill ta i, mot slutet. Men ändå, han lämnar alltså för KHL i 3 säsonger. Och kommer tillbaka. För då tror man ju att nu är han färdig där borta i NHL.
Lemieux också. Alltså Jagr Lemieux. Jag såg någonstans att han i början av sin karriär så hade han smeknamnet The Little Lemieux eller Lemieux Junior och sånt där. Att de var så sammansvetsade, för det är där man tänker på framförallt under NHL-karriärerna, som de här Pittsburgh-triumferna, va?
Mm.
Vad minns du av dem? De här 91-92. Dubbla titlarna för Pittsburgh med både Mario Lemieux och Jaromir Jagr, två av tidernas största hockeyspelare tillsammans.
Dels en enorma talang de hade såklart, men den tidens NHL, jag menar, det som tilläts att göra i försvarszon i form av crosscheckingar, fasthållningar, hakningar, jag menar, disciplinämnen i Sverige hade blivit totalt, jag menar,
en annan sport.
De hade exploderat. Det var en helt annan sport. Ja. Det var en helt annan sport. Men Pittsburgh hade ju då Uffe Samuelsson första Stanley Cup-året, Kjell Samuelsson nästan, de två ihop ibland, så de kunde ju också. Men att spela den hockeyn de gjorde på den nivån de gjorde i den tiden sen, det går knappt att beskriva.
Jaha, nu är det dags.
Ja, det är olyckspåsen alltså.
Olyckspåsen. Mm. Varsågod, du får ta en lott ur olyckspåsen och berätta för oss alla vad som står på den lotten.
Då ska vi se vad som står här då.
Olycka är livets lott. Det var inte så många lotter kvar i olyckspåsen, meddelade Maestro Åström.
På tal om hockey då. Theo Fleury, playing with fire.
Ah, då kan du stanna kvar till nästa vecka. Det är bara att sitta kvar i bordet.
Ja, faktiskt.
Alltså, playing with fire, vad syftar det på då?
Det är hans bok det. Det finns faktiskt två väldigt läsvärda böcker om Theo Fleury. Okay. Det här är den senaste. Han är ju kortare än mig, och det är inte många hockeylirare på den nivån som är, kan jag säga. Jag är alltså 70, han är nog 68. Ja. En av de tuffaste som någonsin har spelat i NHL, vill jag säga. Vann OS-guld, vann Stanley Cup, vunnit allt som går att vinna. Och sen hade han ju ett otroligt trassligt omkring sig med en pappa och mamma som var missbrukare på olika sätt av alkohol och piller och droger och allt möjligt. Sen hade han ju en tränare som senare dömdes för olika typer av sexuella övergrepp, där Theo Fleury var ett av offren. Så det här bagaget har den här lilla killen med sig in i NHL och blir sen en spelare som alltså spelar i Kanadas landslag och vinner OS-guld och vinner Stanley Cup med Calgary. Så att,
har du läst boken eller?
Ja, jag har läst båda.
Båda? Ja, men alltså, vi kör vidare. Tack för det dokumentet.
Ska vi dra en ny låt?
Men det känns som det var rätt person som drog lappen.
Ja, men verkligen. Vilken härlig förklaring. Jag vill också säga, när Theo Fleury dyker upp så är det följande sifferkombination som dyker upp för mig. 99-48.
Ja, jag vet.
Du var med då?
Ja, med 12 sekunder kvar av femte perioden i World Cup-semifinalen mellan Kanada och Sverige i det som då hette Core States Center
i Philadelphia
när han avgjorde. Efter att Sverige typ anfallet före, jag tror det var Peter Forsberg, Johan Garpenlöv.
Garpenlöv träffade. Han hade ju två i ramen i sadeln.
Den matchen är lite för bortglömd faktiskt.
Ja, det är den. Ja.
Tommy Saro fick ge sig till slut, gjorde en kanonmatch.
Sverige var väldigt bra. Sverige hade vunnit den turneringen, de hade vunnit den matchen,
ja,
tror jag.
Det var nog så, ja. Men 99-48 alltså, efter förlängningsspel i 39 minuter och 48 sekunder. Jag kommer ihåg, för det var ju morgon i Sverige till slut, så folk började ju vakna där eftersom matchen aldrig tog slut. Så det var ju fler och fler som slog på.
Och en fråga till nästa vecka, hur många gånger under den kvällen så intervjuade jag Tommy Tomt? Du vet, jag gick ner för alla de där trapporna, för man är högt upp i taket.
Ja, i Philadelphia.
Och Kent Forsberg vill ju aldrig prata.
Nej.
Så att Tommy Tomt efter första perioden, inför andra, efter tredje, fjärde.
Och vem var dessutom i svenska båset då?
Nej, det var Barry Smith.
Barry Smith! Magnus, det var trevligt att ses.
Ja, väldigt trevligt att komma in.
Ja. Och tack Jens också för första halvan av den här podden. Och hur avslutar vi?
Nej, men alltså så här. Ja. Mm. Åh. Det är omöjligt nu sen restriktionerna för en dryg vecka sedan försvann, så är det omöjligt att ta sig an utan att finna, alltså, den här kärleken som svensk idrottspublik visar på olika nivåer. Du hade ju ett derby med vilka tifo arrangemang. Alltså man blir tårögd av lycka när man ser att folk lägger ner så enormt mycket tid och kraft och energi för att göra andra glada. Häftigt. Men jag hade följande upplevelse nere vid Ekvallen i Gustavsberg där jag bor. Det kom nämligen den ena personbilen efter den andra, och där stod en buss och väntade, och ut kom väl kanske, vad kunde de ha vara? Det var 13-14-åringar som skulle iväg och lira bortamatch ungdomshockey. Ja. Alltså ni vet, den här förväntan av föräldrarna ska skicka iväg, det är den där känslan. Och när jag ser det tänker jag, gud, nu, det här är ju det vi har väntat på. Då kommer ett äldre par, jag bedömer det som att de är för att titta på barnbarnet, och så frågar de så här, ursäkta mig, det är lite rörigt här, var ligger sporthallen? Och den är väldigt nära, det är typ 50 meter, var en liten kulle emellan, och jag säger, jag ska passera den för att gå till konditoriet där borta, så följ med mig, säger jag då. Ja, det är ju så härligt nu när vi får åka och titta på, om det var Linda eller Josefina, jag kommer inte ihåg, så, eller hur? Och man kände det, herregud vad vi har väntat på detta. Mm. Så jag var så varm inombords när jag förstod att svensk idrott har startat igen. Så det var ett stort leende när jag klev in på konditoriet där nere i Gustavsberg centrum. Och på detta vill jag då på något sätt ändå att känslan av att de publika arrangemangen är här, och en hälsning från hela alla oss som på något sätt, på någon nivå, med något ingångsvärde med svensk idrott att göra. Ta del av stämningen i Karlstad när Sven-Erik Magnussons son Oscar på kortsidan, på ståplats i denna utsålda 8250-anläggning i Lövbergs arena heter det väl nu, jag tror man struker lila där så färgen räknas inte längre. Framför den här torpar också, och den där som är Färjestads mållåt. Och jag vill bara liksom tänka att de gjorde den grejen, Färjestad hockey. Av det. Inte bara att det är fullt och att det är drag och vi är tillbaka, utan Sven-Erik Magnussons känsla är där. Och ingen kan ju förmedla den bättre än Oscar såklart, som ju har drivit bandet. Han finns ju med i Sven-Ingvars fortfarande. Och den, just den versionen vill jag ha. Och så vill jag, om ni kan YouTube eller hur ni gör, sluta ögonen ändå liksom och känn. Alltså publiken är tillbaka. Svensk idrott är tillbaka. Ungdomsidrotten är tillbaka. Breddidrotten är tillbaka. Och vi känner alla... livet kan vara härligt, va? Oscar Magnusson.
Tack för idag. Sporthuset görs igen nästa vecka.
Tack.
Hej. Tack Magnus.
Tack. Som är för enkel exempel här. För jag är glad för dig, och jag har så bra. Jag ligger på soffa och så ska det ha. Och gräser det växer och rögarna gro. Och morot var kaffe och grisen är stor.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.